Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
Dagens avsnitt är ett samarbete med Volvo On Demand. Detta är alltså en grym tjänst som jag själv personligen använder när jag är i behov av en bil. Jag sålde ju min bil för ett tag sedan eftersom att den bara blev ståendes helt utan användning parkerad i stan. Det var också jättestressigt för mig att hålla koll på olika städdagar där den stod parkerad, vilket bara bidrog till ännu mer stress i min vardag. Och det är faktiskt så att en vanlig bil står cirka 95% av tiden. Så att jag valde att använda en bil när jag faktiskt är i behov av bil, och då väljer jag att använda Volvo On Demand. De har alltså Volvo-bilar tillgängliga över hela stan i Stockholm, Malmö och Göteborg, som man då enkelt kan använda via deras app. Och i genomsnitt så är det alltid en bil 500 meter bort, så det är mycket närmare än man tror. Och jag använder tjänsten när jag ska storhandla eller behöver åka till IKEA. Eller när jag ska iväg och springa och vill ta mig utanför stan, exempelvis ut i vattnet och hitta en ny löparunda, så är det perfekt tillfälle att använda deras tjänst. Så ladda ner appen Volvo On Demand och testa. I veckans avsnitt så träffar jag inspirerande Josefin Dahlberg. Josefin pratar väldigt mycket om det inre arbetet. Hon har släppt boken Soulwork. Hon har sjukt viktiga och bra onlinekurser där man just jobbar med det här, det inre arbetet, självkänsla, hur man behandlar sig själv, hur man ska tackla kritiska tankar, hur man möter sitt inre barn. Hon har gjort en enorm resa inåt personligen. Hon berättar om sin barndom, ensamstående mamma och sin alkoholiserade pappa, varför hon valde att sluta dricka alkohol över 10 år sedan, vad som fick henne att lämna toppjobbet inom mode och hur hennes inre arbete har sett ut. Men framförallt också med det här med att vara duktig. Ibland orkar man inte. Hur ser hon på det? Och vad hon för tips att ge? Hej Josefin!
Hej!
Hur är läget med dig då?
Alltså, det är väldigt bra. Det är soligt. Vi har sån vår känsla här på kontoret. Vi har liksom blombukett på bordet. Vi har firat en kollega som har fyllt år. Det är sol. Jag har min så här måndag förmiddag där min kille har vår dotter. Så att jag har haft liksom, några timmar för mig själv här på kontoret, bara kunna fokusera, vilket är lite svårt annars. Så att jag har en riktigt härlig feeling idag.
Nej, vad härligt.
Så här, men nu måste jag säga att nu är bebisen här, så att hon kommer hänga lite här med min kollega i bakgrunden om ni undrar vad det är som låter.
Det är bara mysigt, det är bara mysigt. Ja. Och det är även att lyssnarna tycker. Jag är så nyfiken på dig. Vi har ju lite koll på varandra, vi har mötts i olika sammanhang, men aldrig fått riktigt sätta oss ner och prata, bara du och jag. Så att jag tycker det är personligen jättekul att få höra om din resa. Jag har hört lite, lyssnat på lite poddar och även på din egen podd och sådär. Så men jag tänker, för de som inte har koll, kan du inte berätta lite om Josefin, vem du är och din barndom och vad som har präglat dig i livet?
Ja, men absolut. Och jag håller med. Jättekul att vi får hänga här med varandra i din fantastiska podd. Och jag är jätteglad att jag får vara med. Och de som följer mig på Instagram idag ser nog en så här tjej som är väldigt positiv, som tränar, mediterar, äter mycket grön mat. Och jag kan säga att så har jag absolut inte levt i hela mitt liv. Utan jag har levt otroligt tvärtom. Och som jag mår idag och som jag lever idag är någonting som jag har utvecklat under många, många år. Men bara för 5 år sedan så såg mitt liv helt annorlunda ut. Och det tycker jag är så här väldigt viktigt att nämna. För att det är lätt att titta då på mig idag, det som jag delar med mig. Jag försöker också dela med mig lite av min story. Men för mig, jag gillar ju att dela med mig av det här, min livsstil. Och då blir det inte att jag går så mycket bakåt i det. Och då blir det att man kanske bara får en viss bild av mig. Men det är så viktigt för mig att när jag får såna här tillfällen att prata om min inre resa som har varit liksom enorm för att komma dit jag är idag. Och ja, men för att gå tillbaka till början då, min uppväxt som du nämnde, så är jag uppvuxen med en ensamstående mamma och 2 systrar. Min pappa var alkoholist och de skilde sig när jag var 2, så att jag är liksom aldrig uppvuxen med en mamma och en pappa som lever tillsammans och var väldigt lite hos min pappa för att han var inte speciellt ansvarstagande. Så att det var jag och mina syrror och min mamma. Och min mamma jobbade otroligt mycket för att ha råd och liksom ha hand om oss 3. Så hon hade liksom dubbla jobb. Och det här är någonting jag har förstått nu, framförallt när jag själv har blivit mamma. Och när jag själv har liksom, det kommer säkert komma in på sen, lite förändringar som jag har gått igenom nu i livet med att så här slow down. Istället för att bara gå in i nya projekt, så snarare att jag går ur projekt. Att jag har haft en sån liksom rensning nu i mitt liv. För att verkligen, jag värderar min tid och min energi på ett helt annat sätt än vad jag gjort innan. Och det jag inser då är ju också att jag är uppvuxen med en mamma som aldrig tog hand om sig själv. Utan det var alltid ekonomisk stress. Hon hade som sagt dubbla jobb. Det här med att mamma låg på eller på soffan och tittade på tv. Alltså det har liksom aldrig skett. Och det har jag förstått har präglat mig otroligt mycket. Att jag började själv jobba väldigt tidigt. Och har haft en extrem prestationsångest och känsla. Att jag måste liksom hela tiden vara effektiv. Måste jobba. Och alltså minst när jag liksom var tonåring. Och du vet, då kan man ju sova hur länge som helst. Att jag hade en sån ångest som jag sov till typ 11-12. För att jag kände mig så dålig. För att jag inte hade gjort något. Och det är verkligen ett mönster som har präglat mig mycket från min barndom. Och sen självklart att ha en alkoholiserad pappa som är otroligt frånvarande. Han kunde ju ibland vara borta ett halvår och vi inte visste om han levde i princip. Har ju också präglat mig, framförallt utifrån mitt eget självvärde. Att jag inte kände mig älskvärd. Om inte ens min pappa kan uttrycka eller visa att han älskar mig, alltså då kan jag ju inte vara värd någonting. Och det gjorde ju att jag började dricka väldigt, väldigt tidigt. Jag drack ju första gången redan när jag var 10 år. Och började hitta olika sätt att döva min ångest. För det var för jobbigt att vara med mina känslor. Och det var både liksom det känslomässiga. Men det blev också fysiskt. Att jag fick jättemycket magbesvär. Som ingen liksom läkare vi gick till kunde förstå. Jag kunde få sådana liksom, så här krampanfall. Att jag inte kunde röra mig. Och idag när jag läst på om trauman och sådana saker så förstår jag att det är väldigt kopplat till sådana fysiska uttryck. Så det var en väldigt rörig barndom. Jag hade liksom ingen stabil och ingen trygg barndom. Utan det var väldigt rörigt och min ena syster var väldigt sjuk också. Vilket gjorde att min mamma som redan hade väldigt ont om tid för att hon jobbade mycket. Den tiden hon hade gick ju åt min sjuka syster såklart. Vilket jag ju idag till 100% förstår. Men när jag var 5-6 år så förstod ju inte jag det och kände mig inte sedd, kände mig inte uppskattad, kände mig inte älskad. Och blev verkligen så här, ja men en busunge, festade tidigt, sökte bekräftelse från alla, såklart killar för att jag inte fick det från min egen pappa. Hade svårt att koncentrera mig i skolan, mådde dåligt, mycket själv, liksom destruktiva beteenden. Så min tonår var väldigt mörk. Men utåt sett så har jag alltid varit en glad person. Men de som har känt mig, liksom, mina närmsta vänner, har ju sett båda mina sidor. Men jag tror att de flesta ändå upplevt mig även då som en ganska så här sprudlande person. Även om jag också var en så här kaxig tonåring som hamnade i mycket trubbel. Och det var nog ganska uppenbart för kanske lärare och så att jag inte mådde så bra och jag bytte skola flera gånger, gick hos skolkuratorer och rektor och du vet, mycket sådana grejer liksom. Så att min grund i livet, min bas i livet har verkligen format mig och idag så är jag ju tacksam över det som har hänt för det har gjort mig till den jag är idag och jag tror ju verkligen på att vi på något sätt blir tilldelade det som vi ska för att kunna utvecklas till vår utveckla vår kapacitet helt enkelt. Och ja, det är klart att jag inte önskar, framförallt inte mina egna barn, den uppväxten eller någon annan heller. Och jag vill ge mina barn så mycket trygghet, för jag förstår nu hur viktigt det är. Men jag väljer verkligen att se det här ändå som, vissa saker hade jag absolut gärna sluppit liksom. Men det har ändå gjort mig till den jag är idag, och jag har fått en enorm kraft utav det. Men det har tagit mig många år att verkligen liksom, vad ska man säga, få ut fördelarna av det. För det var ju otroligt liksom, jobbigt i början. Och det kan fortfarande vara grejer som kommer upp nu. Och ju mer, det vet ju du också, så här, ju mer man jobbar med sig själv, desto mer inser man så här, holy shit.
Jag kan aldrig bli klar. Jag som också prestation, jag bara, när fan är jag klar?
Nej, men aldrig. Jag kan säga så här, jag har gjort nu för senaste 2 år sedan, då kom jag i kontakt med mitt djupaste trauma. Alltså jag trodde att jag hade gjort så mycket, eller jag vet att jag har gjort så mycket soulwork, jobbat med mig själv. Men jag har fortfarande bara skalat på ytan, för att till slut nu komma i kontakt med mitt djupaste trauma. Och då började en helt ny resa i sig, som förmodligen kommer ta typ 40 år. Nej, men alltså, du vet, liksom, det kommer ta tid. Och det får man ju bara så här, acceptera och vara ödmjuk inför. Och också så här, det är det livet går ut på. Att jag brukar säga så här, det handlar inte om att bli den bästa versionen av oss själva, utan det handlar om att bli den sanna versionen av oss själva. För ju mer man börjar jobba med sig själv, så inser man hur mycket, eller jag inser i alla fall, hur många lager jag har tagit på mig. Så att jag växte upp som jag gjorde till exempel, gjorde ju att jag tog på mig ett lager av att vara tuff, att jag inte var liksom sårbar, för att det gjorde alldeles för ont. Lager av prestation, för att jag ville hela tiden göra, jag kände inte att mitt värde i sig var tillräckligt, utan jag behövde prestera för att bli värdefull. Jag tog på mig så många olika roller som egentligen inte är mitt sanna jag. Och mitt jobb idag är ju snarare att skala av de här rollerna för att komma i kontakt med mitt inre. Och det är nog ett jobb som man aldrig kommer bli helt klar med. Men det är en resa som hjälper mig hela tiden till att må bättre. Och ju närmare jag kommer liksom den här sanna versionen, desto mer kan jag ju känna liksom, ja, men så mycket mer kärlek och närvaro och liksom energi. Så att det ger ju mig motivation till att liksom fortsätta på den här inre resan. Mm. Men det som gjorde att jag fick mitt största skifte var att jag blev nykter när jag redan var 20 år.
Hur kom det sig att du valde att bli nykter?
Ja, men jag började dricka där som sagt väldigt tidigt. Mina systrar var ju 4 och 5 år äldre än jag. Så de började festa mycket när de var så här 14-15, när jag var 10. Och jag fick så här haka på lite på deras fester. Och ganska snabbt där i tonåren så blev det tydligt att jag reagerade på alkohol väldigt annorlunda än mina kompisar. Så när jag började festa med mina kompisar, så kanske de typ blev för fulla och så här däckade eller spydde eller liksom. Medan jag fick blackouts. Och när jag hade mina blackouts så gjorde jag de sjukaste grejerna. Och kom inte ihåg någonting dagen efter. Och det gjorde att jag hamnade i väldigt märkliga situationer. Jag blev utsatt för mycket saker. Och jag mådde skit. Och jag hade sån ångest. Jag skämdes över mig själv. Alltså fy, det var verkligen, det önskar jag ingen. Alltså att vara så ung och så skör och tonåren. Och det är så jävla mycket jobbiga grejer som ändå händer. Och sen gå igenom det. Och jag kände ju att så här, men det är något riktigt fel på mig. Alltså varför kan jag inte dricka som alla andra? Varför kan jag inte komma ihåg vad jag gör? Du vet, jag och mina kompisar gjorde regler för hur mycket jag skulle dricka. Eller när jag skulle sluta dricka en viss tid. Och sen när vi började gå ut på krogen, så liksom hade de hand om mitt betalkort, så att jag inte skulle kunna köpa mer alkohol. Alltså vi gjorde så mycket regler, men ingenting spelade någon roll. För att när jag väl hade börjat dricka, jag gick över lik för att få med mer sprit. Alltså på riktigt, jag kunde göra vad som helst för att få supa mer. För att när man har den här alkoholismen i sig, så finns det inget logiskt tänkande, inga regler, inga argument som räcker. Det spelade ingen roll att jag hade en jättegullig pojkvän som sa att han älskade mig och att han blev ledsen när jag blev för full, för att jag var såklart otrogen när jag var full. Och, alltså, eller att mina kompisar blev besvikna på mig, eller att min mamma var orolig. Alltså, när jag väl hade alkohol i kroppen, så spelade inget av det där någon roll. Och så fort jag var nykter, så förstod jag ju så här, nej, men det är klart att jag inte vill dricka, men jag kunde inte. Och det är ju så sjukt. Och det är det som är skillnaden när man har en beroendeproblematik, någon form av liksom, och som i mitt fall, jag hade alkoholism i mitt blod så tidigt och utvecklade det så tidigt. Och det gjorde ju att jag mådde sämre och sämre för varje utkväll. Och jag krökade ju mer och mer för att döva den ångesten. Så det blev så himla liksom en ond cirkel. Och när jag var 18 så började jag gå på alkohol- och drogmottagning för ungdomar. Just för att jag mådde så dåligt och min mamma var så orolig. Så då började jag gå och prata med alkoholterapeuter. Jag fick en medicin som gör att du inte ska känna ett alkoholsug. Och när du väl dricker så ska du inte känna det här mer begäret att du vill dricka mer. Men alltså den där medicinen funkade inte för mig. Den funkade inte överhuvudtaget. Och sen var jag lite så här, gick hos terapeuterna, krökade så här in och ut. Och sen så via min syster som började få hjälp via så här självhjälpsprogram. För hon var liksom i samma sikt som jag. Så blev hon nykter i något år. Och jag tyckte först att det var jättekonstigt och tråkigt och svårt att ta in liksom. Och kände att så här, men hon är ändå 5 år äldre än jag. Jag kan kröka i 5 år till. Men sen började jag få panikångestattacker. Och jag hade haft ångest innan. Och det är obehagligt. Men panikångestattacker är på en helt ny nivå. Jag trodde jag skulle dö. Och då kände jag att jag har inget val. Jag behöver göra någonting åt min situation. Jag kan inte leva så här. Och då var jag villig att söka hjälp. Och gjorde det. Och fick hjälp. Och fick stöd i den här gruppen. Och fick stöd av andra som hade gått igenom samma sak. Och fick stöd av en mentor. Och av min syster. Och av mina vänner. Och till slut efter några månader fram och tillbaka. Så blev jag nykter. Och nu har jag varit nykter i 13 år. Wow. Det är helt galet. Och det är där jag började jobba med mig själv. Eller började göra min inre resa. För att kunna göra det var jag tvungen att bli nykter. Och jag kanske trodde att så här, nu blir jag nykter. Nu kommer jag att må bra och lösa alla mina problem. Det jag insåg var ju så här, fuck. Okej, jag har krökat för att slippa känna. Nu har jag slutat kröka. Vad fan ska jag göra med alla vidriga känslor jag har i min kropp?
För att dova smärtan.
Ja! Vad ska jag göra med alla de här känslorna? Jag vill inte vara i min egen kropp. Och det är därför som idag när jag sitter och mediterar och folk skriver till mig så här, men jag kan inte meditera, jag tänker för mycket, det är för obehagligt. Då är jag verkligen så här, jag förstår dig. Alltså jag vet hur vidrigt det kan vara. Det jobbigaste, alltså att sitta med sig själv kan vara det jobbigaste vi kan vara med om. För att vi är hela tiden vana med att fly. Och det är otroligt vanligt idag. Jag tror många gör det mer än vad man kanske tänker på. Vi flyr genom att ta upp telefonen. Vi flyr genom att somna med datorn och titta på någonting. Vi är rädda att spendera tid med oss själva. För att vi är så himla hela tiden matade med intryck utifrån. Så att vi är inte vana att checka in med oss själva. Och det är ju en av de grejerna som jag delar med mig av jättemycket idag. För att jag vet kraften i att checka in med oss själva. Och jag fick lära mig det. För att jag insåg att jag inte ens kunde typ tolerera att vara med mig själv i 30 sekunder.
Och flykten är så lätt tillgänglig idag. Det är liksom Gud, samhället är format för att vi ska fly och bli stimulerade och tänka på annat. Liksom.
Alla appar är ju designade utifrån det. Alltså det är ju faktiskt hemskt att det är så. Och det, men det jag tycker man kan ta med sig är att så här, det, är inte, vi, alltså det är inte vårt eget fel. Att här, man ska inte gå runt och känna sig dålig för att man gör det. För att vi har inte de bästa förutsättningarna. Men det kan göra ett skifte. Med ganska enkla medel. Och det är det som jag verkligen vill inspirera i mina kanaler. Att det behöver inte vara så svårt. Men det kan vara svårt att komma igång om vi inte har gjort det innan. Och då kan man behöva någon som håller en i handen som guidar en. Och jag vill gärna vara den personen för att jag vet hur stor skillnad det här har gjort för mitt välmående. Det har förändrat hela mitt liv och hela mitt välmående. Så det är därför jag brinner för det jag gör. Och vill liksom dela det med så många som möjligt.
Tog det lång tid för dig att sluta klandra dina föräldrar för det som gjorde ont? För det är ju ganska lätt att man, alla har vi våra trauman och det är ganska lätt att man blir arg på dem, man känner mycket för dem och så varför gjorde ni så här? Och så lever man vidare och tror att man läker men man egentligen bara går och är arg för saker som har hänt och som du sa att du kanske inte kände dig sedd eller att din mamma tog hand om din sjuka syster eller att din pappa inte fanns där. Hur gjorde du eller liksom för att ta tag i de bitarna?
Nej, men med min pappa så kom det av att han blev väldigt sjuk. Så när han gick bort när jag var 23. När jag hade varit nykter i nästan 3 år, typ 2,5 år. Det jag hade hunnit göra på de där 2 åren var att förstå vad alkoholism faktiskt är för sjukdom. För jag trodde bara att min pappa hade valt bort mig, att han inte älskade mig, att han hellre var ute och, liksom och festade med sina kompisar. Men jag förstod att han är sjuk. Han vill gärna vara en ansvarsfull förälder, men han kan inte. Han är inte förmögen. Och han, och när jag fick lära mig om hans barndom och liksom insåg att så här, holy shit, här finns det mycket grejer. Det är klart att han vill fly. Det är klart att han har utvecklat den här formen av liksom sjukdom, alkoholism, som gör att han kan inte vara med sig själv. Och hur ska han kunna vara med sin dotter om han inte kan vara med sig själv? Så jag började få förståelse för honom och kunde känna att jag faktiskt tyckte synd om honom, från att ha hatat honom i många år och sagt upp kontakten till höger och vänster. Och även om det enda jag ville var ha min pappa i mitt liv, så sa jag upp kontakten med den varven, för jag tyckte det var så jobbigt när han ringde och var full eller gjorde mig besviken gång på gång och försvann och allt sånt där. Så jag gick från det till att känna att jag tyckte synd om min pappa och kände med min pappa och förstod att han har inte gjort det här med flit. En så här grej var att han krökade ju framförallt mest på sommaren. Han var ju så här riktig periodare. Sen kunde han liksom vara nykter i 3 månader ungefär. Och jag råkade fylla år då på sommaren. Men så kom han, liksom nyktrade han till framåt hösten när min syster fyllde år. Så att jag har ju vuxit upp med att trott att så här, han älskar inte mig. Han är inte med på min födelsedag. Men han kommer alltid hem och hälsa på när min syster fyller år. Sen insåg jag att min pappa hade förmodligen ingen koll på när någon av oss fyllde år. Eller liksom, det var inte det som styrde, utan han krökade på somrarna för det var lättare att liksom glida runt och liksom, det är ljust och det är varmt och sådär. Och så råkade han, min syrra fyllde år till hösten när han kom. Och jag började förstå mer och mer att så här, aha, han, det var inte aktiva val att han så här, nu ska jag vara elak och inte vara på Josefins födelsedagskalas. Utan han visste liksom inte, han var sjuk. Och det gjorde att jag fick en helt annan känsla för honom. Och det gjorde också att jag släppte min ilska. Och jag minns så tydligt när det här hände. Det var en tjejkompis till mig som också har en pappa som är alkoholist. Och hon satt och berättade om sin ilska och om sin pappa. Och fy fan, hur kunde han göra det här? Och medan hon sitter och berättar så känner jag hur jag har släppt min ilska. Och det här är en sån game changer i mitt liv när det här skedde. Och jag bara känner så här, jag har förstått så mycket och har sån medkänsla för min pappa nu att jag har släppt min ilska. Och det som händer när vi släpper ilskan är ju att vi blir befriade själva. När vi förlåter andra så blir vi ju befriade själva. Det är ju lätt att tro att min ilska går runt och handlar om min pappa. Men det handlar om är att jag blockerar mig själv från att känna kärlek. Jag stänger inne mig själv. Det är jag som drabbas av att gå runt med den här känslan. Inte min pappa. Han har ju ingen aning om att jag går runt och är arg på honom eller känner det här. Det behöver ju inte påverka honom egentligen. Framförallt om vi inte hade kontakt. Men det som hände där då var att jag blev befriad i min själ från den här ilskan. Och jag kunde möta honom på ett helt annat sätt. Och kunde förlåta honom. Och när han dog så kände jag verkligen att jag inte hade någon ilska. Utan jag var bara jätteledsen för att han gick bort såklart. För jag kommer sakna honom i mitt liv. Men jag kände ändå mig så glad över att jag hade förstått det här innan han gick bort.
Mm, ja men verkligen. Och det, även om alla inte kan relatera till en förälder som går bort, så är det ju samma om någon har varit otrogen eller man känner ilska mot någon som har sårat den, att man går runt och bär på det och så kanske den personen i sig går runt och lever ett lyckligt liv. Mm. Och den enda man drabbar är sig själv, att man liksom bara är så elak mot sig själv och ältar och ältar och ältar och förstör sitt eget liv liksom.
Ja, och det tror jag är ett skifte i sig, alltså när jag förstod det att säga aha, vänta, det handlar inte om den andra personen liksom. Det handlar om att förlåta för att befria mig själv, och det har jag ju tagit hand om, precis som jag sa, jag hade ett ex som var otrogen mot mig, och det var ju en av mina största rädslor, för att jag känt mig liksom lämnad av min pappa om och om igen, så har jag varit orolig varenda kille jag har haft att de ska vara inte vilja liksom, eller vilja vara med någon annan mer än mig och lämna mig. Och när det hände så trodde jag ju först att jag skulle dö. Alltså det var så fysiskt ont. Alltså du vet när det hände och jag fick reda på det, alltså jag trodde jag skulle spy ut mina inälvor. Alltså det var så vidrigt. Och jag trodde att jag skulle dö, för det triggade ju så mycket gamla grejer. Men sen så liksom idag är jag och han goda vänner. Och vi blev inte ihop sen, och det liksom, men vi var så viktiga för varandras resor. Han kom in och visade mig så mycket och det jag behövde jobba med. Och jag hjälpte honom med vad han tog tur med efter att han var otrogen. Och när jag också fick då återupprepa det här flera år efter min pappa dog, att så här, vänta, jag måste förlåta honom för att bli befriad själv. Så det är ju någonting, precis som du säger, oavsett om en förälder går bort eller man är otrogen eller blir bedragen eller sårad eller whatever, så är det här någonting vi kan praktisera om och om igen på små saker eller stora händelser i livet. Så det är ju verkligen någonting som jag har jobbat mycket med och pratat mycket om. Just för att det är många som går runt och håller fast vid gamla grejer. Och precis som du säger, det begränsar är oss själva.
Mm. Ja men verkligen, och det är så nyttigt att du säger det, att det finns olika former liksom. Och jag tänker på, du blev nykter och sedan så hamnade du i modevärlden. Du landade drömjobb i mångas ögon, du var riktig liksom karriärista och flög överallt och satt på modeveckor och hela den biten. Hur funkade det? Alltså det livet att vara nykter och jobba karriär, hur var livet då?
Ja, men när jag blev nykter för 13 år sedan så var det ju liksom inte alls en typ som, nu kan det ju nästan vara ibland en så här hälsotrend eller någonting att folk, liksom det finns mocktails ute på krogarna, det fanns ju inte då. Utan det var ju jättekonstigt att jag var 20 år, jag hamnade ju till och med i tv när folk var så här: vänta nu, är du 20 år och nykter? Ja, men det här måste vi prata om. Så jag satt ju i morgonsofforna och pratade om det här och skrev en bok om det, och idag är det ju mycket vanligt, alltså ganska vanligt att folk faktiskt väljer bort att dricka oavsett om man har haft alkoholproblem eller inte. Men det som gjorde det mer uppmärksamt var väl just att jag var ung och hade alkoholproblem. Att man tyckte att den här bilden av att en ung tjej inte kan ha det liksom. Och så var det ju mycket i början. Alltså jag fick ju stå och förklara mig om och om igen varför jag inte drack. Men just när jag var iväg och fick mitt jobb då, när jag var 25 hade jag fyllt då. Då hade jag varit nykter i 5 år. Och började flyga runt på alla olika modeveckor och events och sådär. Och i början för mig var ju det alltså värsta drömjobbet. Jag hade ju drömt om det här sedan jag var 15 år och läste Sofies mode och Klick med Elin Kling. Och du vet, det här var ju liksom, du vet ju, alltså jag älskade ju det där. Ja. Och ville ju liksom dit, och helt plötsligt så stod jag där och levde loppan. Och det gick rätt bra utan att dricka biten. Och framförallt så blev det ju lättare och lättare, för jag blev säkrare i mig själv. De första åren så var jag ganska osäker i det där och ville förklara mig. Eller snarare, jag trodde att jag var tvungen att förklara varför jag inte drack. Så att jag kunde ju dra alla mina värsta rövarhistorier. Typ hur jag vaknade upp på sjukhus, hur jag vaknat upp i trappuppgångar. Alltså, och folk bara, ah, men shit, det var lika bra att du slutade typ. Mm. Tills att jag några år in i nykterheten kunde räcka med att säga så här: nej men jag har valt att inte dricka. Och den energin jag sa det med gjorde också att folk inte kände att de behövde frågasätta mig. Medan i början så kände de ju av att jag kanske var lite osäker och ville veta mer. Så att det var jobbigt de första åren. Och att jag fick förklara mig mycket. Det var ju till och med alltså mycket så här festkompisar, säger min institutionstecken, som försökte så här lura i mig sprit och spetsa mina drinkar. Vilket är skittaskigt. De hänger ju inte så mycket med idag. Det gjorde ju också att jag fick en riktig sån här check på att så här, vänta, vilka människor vill jag spendera mitt liv med? Och valde mina vänner, vilket man ju faktiskt får göra oavsett när i livet och vad man går igenom. Så man, att välja aktivt vilka man spenderar tid med är ju ett annat lifehack. För det alltså bidrar så mycket till vår känsla och vår vibe. Och att välja personer som vi ser oss uppfyllda av liksom, och upprymda och liksom mår bra av att hänga med. Men det är klart att man blev frågasatt, men det, ja, men där när jag började jobba med det så var det aldrig riktigt ett problem faktiskt. Och det tror jag också var för att jag var så otroligt säker i min sak. Så att jag hade inga problem att vara på fester eller middagar. Och, alltså inte överhuvudtaget. Min pojkvän som jag hade då, han drack och kunde ha vin hemma. Alltså det, jag hade landat så djupt i mitt beslut. För att jag vet till 100% att det här är det jag behöver göra för att må bra. Så att jag kommer liksom inte bli sugen av att någon annan dricker. Så att det var faktiskt inte så jobbigt. Efter några år. Men, första åren som sagt.
Men trivdes du i modebranschen? Eller vad fick du att lämna den branschen?
Nej, men först tyckte jag det var jättekul. Och liksom såklart härligt att vara typ 25-26. Och bli runtflugen och bo på lyxhotell. Och få gratis kläder och smink och parfym och hudvård och whatever. Liksom. Det var ju askul. Men jag jobbade också otroligt mycket. Och som vi började med att prata lite om, det här som jag fick med hemifrån, att prestera och aldrig riktigt ta hand om sig själv, och jobbet går ut över hälsan. Och jag hade ju inga gränser där, för att jag hade ju inte lärt mig det hemifrån. Jag hade ju sett en mamma som jobbade även om hon var sjuk, jobbade även om hon var trött, jobbade även om hon mådde dåligt. Jag hade ett mindset av att det är bara att kavla upp armarna, det är bara att kämpa på, bit ihop. Det var ju det jag hade fått med mig hemifrån. Så jag gjorde ju samma sak. Jag jobbade när jag var sjuk. Jag jobbade när jag var trött. Jag jobbade konstant. Och det kan man ju göra ett tag. Men det håller ju inte i längden. Och det var det som hände. Alltså min kropp sa ifrån. Först gav den mig liksom små signaler här och där som jag totalt struntade i. Och sen så sa den ifrån ordentligt. Och det var väl kanske efter 3 år tror jag. 2-3 år. Så bara kom jag till jobbet en morgon. Jag kunde inte lyfta mina armar. De var helt bortdomnade. Och fick liksom så här försöka typ dra upp den ena handen med den andra för att öppna min dator. Och så möttes jag av en full inkorg och då bara brast det. Och jag kände att så här, jag kommer aldrig i hela mitt liv kunna svara på ett till mejl. Alltså det kändes som en omöjlighet att kunna läsa ett mejl och formulera ett mejl. Jag hade också för den här tiden utvecklat så här jättedålig syn för att jag jobbade så mycket, satt vid datorn så mycket. Så att liksom allt var bara så, jag sov för lite, jag åt för lite, klassiker liksom inom det där. Och jag mådde såklart inte bra. Och när kroppen sa ifrån så insåg jag hur dåligt jag mådde. För att parallellt kring det här att jag inte mådde bra så levde jag ju fortfarande den här drömmen som jag hade haft sedan jag var 15. Så jag var ju så glad över att jag fick göra det här så att jag ville inte säga nej till någonting. Och jag ville göra ett bättre jobb och jag vill bli större på Instagram och jag vill göra mitt jobb bättre. Då var jag chefredaktör för en modesajt som heter Modett. Och vi gjorde massa olika satsningar och tv-program och you name it. Och jag var med i allt liksom. Och var superuppskattad på jobbet. Så att jag var med i alla olika projekt typ. Så att jag jobbade ju liksom verkligen från morgon till kväll. Jag struntade i mina vänskapsrelationer. Om jag hade någon relation med en snubbe så liksom var den absolut inte prioriterad. Jag struntade i min hälsa. Och som sagt, det kommer i kappen. Och då insåg jag att så här, jag blev ju liksom rädd när det blev så fysiskt att kroppen sa ifrån och fick mig verkligen en tankeställare så här, vill jag det här? Sen tog det ju mig kanske ett år till att landa i att så här, nej, jag vill inte det här. Första året så tog jag ut att jag tog ut fredagar ledigt, för jag hade ju såklart inte tagit ut någon semester, så jag hade ju hur mycket semester kvar som helst.
Klassiker.
Så att jag började jobba 4 dagars veckor. Vilket jag ju såklart inte jobbade. Det är klart jag jobbade på fredagar. Fast hemifrån. Och jobbade lite hela tiden. Men det var första steget. Så att jag gjorde små steg under det här året. Till att jag landade i att så här, fan, det här var nog inte min dröm. Och det i sig blir ju också en identitetskris. När jag hade en sån tydlig dröm från att jag var 15. Och sen när jag var där 27-28. Jag hade uppföljt många av de drömmarna. Levde då som du säger också. Utifrån många andra sätt. Drömlivet. Men kände att så här, det här lirar inte med det som pågår på insidan. Och det var då jag hade ju varit nykter i flera år. Jag hade testat lite, alltså jag hade börjat meditera. Hade skitsvårt med det för det var så jobbigt med mina känslor och mina tankar. Men jag hade hittat så här olika knep på att meditera. Och börjat liksom jobba med mitt inre. Börjat hitta Gabby Bernstein. Som jag fick tips om. Jag gjorde hennes meditationer, läste hennes böcker. Så det började öppna upp för den här inre resan. Och ju mer jag gjorde det, desto mer insåg jag att det livet jag lever inte är för mig. Alltså, men mitt ego tyckte ju det. För mitt ego tyckte att det checkade av alla de här boxarna. Det var coolt, det var bra, det var hög lön. Och min mamma som då har varit ensamstående och inte haft så bra ekonomi. Tyckte jag att så här, du kan inte säga upp dig från det här jobbet. Du tjänar mer än vad jag någonsin har tjänat. Så det var ju mycket sådana grejer som höll mig lite tillbaka. Men den här inre rösten, ju mer jag började spendera tid med att meditera och lyssna inåt. Desto starkare blev ju den här inre rösten. Och bara, de där värdena är inte de som väger tyngst. Utan värdena som väger tyngst är hur du mår. Och när jag började liksom, du vet, nosa på det och började så öppna upp för att så här, shit, det kanske inte är det här livet jag ska leva. Så här, men vad fan ska jag göra då? Och den här inre rösten bara, åk till Indien och bli yogalärare. Och du vet, jag bara, va? Alltså hur fan ska jag kunna bli det liksom? Det, jag rökte fortfarande, jag smygrökte på kvällarna. Jag åt godis till middag, jag var sjukt ohälsosam på det sättet liksom. Och bara, men vänta, jag kan inte gå och bli liksom en yogalärare. Och min inre röst bara, du ska hjälpa andra människor att må bra. Och jag bara, men hur då? Men den där rösten, som sagt, ju mer tid jag spenderade till att lyssna in, desto starkare blev den. Till slut kunde jag inte blunda för det. Så jag bara sa upp mig, jobbade då med min, jag hade blogg och alltså Instagram. Så jag gjorde liksom samarbeten och, på både bloggen och på Instagram. Så att jag visste att jag kunde klara mig utan min heltidsanställning. Så då gjorde jag det och nosade in mycket på att prata om så här nykterhet och att jobba med sig själv och välja det som man mår bra av. Lite light sådär. Och det var ju också läskigt att gå från så här rent mode till att bli så här personlig och så. Men jag var så inspirerad av Gabby Bernstein och flera andra så här självhjälpspersoner. Och älskade det där och märkte att också det fanns andra som var i behov av det. Så jag fick ju en väldigt fin respons när jag delade med mig av det. Och då började jag så här, men shit, det här kanske är något. Och så åkte jag till Indien och blev yogalärare. Och sen dess har jag gjort massa utbildningar. Så här, holistisk hälsocoach, jag har varit i London på så här sound healing kurs. Och jag går jättemycket olika så här online kurser och utbildar vidare mig liksom inom det här med väldigt mycket förut var det inom det spirituella. Nu är det ännu mer kring liksom holistisk hälsa och mat och näring och träning och
planer. Och du har även skrivit en fantastisk bok.
Ja.
Soul work.
Ja. Mm. Och i den så är det ju liksom mycket av det här att jag har samlat mycket av mina konkreta övningar och tips och verktyg som jag själv har gjort. Det gjorde att jag insåg att den här alltså modebranschen på det sättet som jag jobbar med så här, det var en dröm jag hade utifrån mina tankar, min prestation, mitt ego och också från att jag var 15 år liksom. Men den lirade inte med min känsla på insidan och istället för att fortsätta det här yttre livet som såg bra ut men där jag inte mådde bra så kände jag nej, jag måste följa den här inre känslan. Och där var det många som frågade mig liksom, men vad är det du ska göra? Och min mamma liksom bara, jobba med en blogg. Hon hade ingen aning om vad det var. Och då fick jag återigen, som när jag slutade dricka så här, jag kan inte lyssna på alla andra. Jag måste lyssna till den här inre känslan. Och den har jag ändå alltid haft en ganska stark connection till. Inser jag ju nu när jag tittar tillbaka att ganska tidigt i livet vågade jag liksom följa den. Och ha den här inre kompassen. Och jag vet att vi alla har den där inre kompassen. Men, och jag tror att de flesta vet vad vi vill. Eller vi vet där inne så här, vad vi skulle må bra av. Men vi vågar inte ta steget och följa den. Och där vill jag också inspirera och hjälpa folk att våga ta det steget. För att det handlar inte om att så här, förlåt, vad vill du säga?
Nej, men jag ville bara fråga, för att jag tycker det här är så intressant. Jag tror att många som lyssnar är sådär, men hur hittar man sin inre röst? För jag kan känna igen mig, alltså för mig är det också för alla antar jag, en kringlig krokväg. Att ju mer jag är med mig själv, ju mer jag är i stillhet, desto mer är den här mycket tydligare. Jag brukar känna efter sig, men gud, det är bara ett flow, jag känner vad jag vill och jag mår bra av. Men sen så hamnar jag i tillbaka i egot, ekorrhjulet och så pumpas jag av det yttre och liksom framgång och jobb och allt vad det nu kan vara, bekräftelse. Och så tappar jag liksom bort den där rösten och sen så tvingar jag mig själv till lite mer stillhet. Så vad skulle du säga är liksom nyckeln till att lyssna inåt? Är det att sitta mycket mer i meditation och faktiskt bara vara?
Nej, men, och jag är ju precis likadan. Alltså, jag tappar ju bort det där hela tiden. Men idag har jag mina go-to-vanor som jag verkligen prioriterar. Och det är min nyckel. Att jag tror att många också väntar på det här. Liksom den här lite klyschan. Hitta sig själv och en så här stor aha-upplevelse. Så behöver det verkligen inte vara. Det kan vara det för några. Men det vanligaste är att det inte är. Utan det vanligaste är precis som du säger. Att man sakta men säkert bygger upp den här relationen med sig själv. På samma sätt som du bygger upp vilken relation som helst. Och vad behöver en relation för att växa? Den behöver tid och den behöver energi och den behöver prioriteras. Och det är lite som det här med att jag aldrig såg min mamma prioritera sin egen relation med sig själv. Gjorde att jag inte gjorde det med mig. Så att jag hade ju verkligen ingen relation med mig själv. Så jag fick börja där och bara satte mig ner och skulle vara med mig själv. Och det var så vidrigt att jag inte ens kunde sitta kvar. Och det jag gjorde var att ta baby steps. Men att fortsätta. Att göra det. Jag hade hjälp av en mentor som guidade mig. Som jag pratade med varje vecka. Hon gav mig liksom, kanske skickade mig en sån här ljudfil med en guidad meditation. Och om du får till några minuter, fantastiskt. Gå ut på en promenad utan att lyssna på någonting i öronen. Liksom. Spendera mer tid med dig själv. För som vi pratade om förut. Vi är så vana att sätta i en podd. Vilket är fantastiskt att lyssna på podd som alla gör just nu. Men vi kan också behöva ett break. Ta upp telefonen. Så bara vi sitter och går på toaletten. Så kan vi knappt gå på toaletten och sitta på telefon. Vet, jag blir galen på mig själv. Bara, lämna telefonen. Gå och bajsa i fred. Behöver inte sitta och scrolla. Vad fan är problemet? Liksom, eller är med på bussen. Eller står i kön. Liksom bara, jag övar gång på gång. Jag känner ju min hand rent automatiskt. Går ner och grabbar telefonen. Och då måste jag bara, nej, släpp den. Stå här och titta runt omkring dig 2 minuter. Och det kan vara nyckeln till att få de där mikrostunderna att vara med oss själva. Och självklart då också att göra någon form av, för mig har det varit meditation, och det kan vara olika för alla, men att verkligen dedikera tid till att spendera med oss själva. Och det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara konstigt, utan gå på en promenad med dig själv, börja morgonen med att så här, skippa telefonen, ät frukost i lugn och ro, eller bara sätt dig ner i 5 minuter och andas, skriv av dig lite grann. Det är därför jag också tog fram min nya bok Soul Planner, som är en daglig check-in med bara så här 3 korta frågor varje morgon. Den tar dig kanske 1,5 minut att göra, men du får till det. Du har också något konkret du kan sitta med. Och med den vill jag också visa att det behöver inte vara svårt. Det behöver inte vara, ta lång tid. Och det är verkligen det jag har praktiserat från sen jag blev nykter. Att ta de här små stunderna med mig själv, bygga upp den här relationen med mig själv. Och ju mer jag gör det, alltså för den här inre rösten finns inom alla oss, men om vi hela tiden är sysselsatta, om vi hela tiden är stressade eller pressade, då är det jättesvårt för den här inre rösten att komma igenom. Så att när vi aktivt ger oss själva en liten paus, så ger vi också den här inre rösten en chans att kunna komma fram. Och som sagt, jag tror att de flesta av oss vet ändå någonstans, vad skulle jag må bra av? Är jag i en bra relation eller inte? Mår jag bra på mitt jobb eller inte? Livsstilen, min kost, hur jag rör mig, är det bra för min kropp? Är det någonting som jag mår bra av? Gör det mig sjukare eller gör det mig friskare? Vi vet, men det kan ibland kännas overwhelming. Och därför så bara stänger vi dörren och lever på. För att vi orkar inte titta på det där. Och det kan det ju bli om vi försöker liksom ändra allt på en gång. Och där är det ju det som vi alltid hör. Så här, en sak i taget, små baby steps. Och vi hör det om igen för att det funkar. Och alla som jag känner som, och även de jag liksom, mina personer som jag ser upp till, pratar om samma saker, fast alla har sitt egna sätt. Så det gäller ju att hitta så här, någon person som man tycker är inspirerande. Någon som lirar med en. Och ta liksom rygg på. Jag har ju mina, som sagt, Gabby, en av mina stora expanders. Som visar mig att du kan leva ditt drömliv. Du kan må bra. Jag har flera andra liksom, som jag följer. Och det inspirerar mig. Så att både se över vilka personer vi har i vår omgivning som vänner och liksom de vi spenderar tid med, men också vad vi väljer att se på sociala medier och vad vi väljer att mata oss själva med. Se till att det är sånt som hjälper dig att må bra, som inspirerar dig. Eller kanske bara ta och ha mindre skärmtid och spendera mer tid med dig själv för att verkligen höra din inre röst. Men andra kan hjälpa oss till att hitta de här knepen i vardagen, men självklart är det ingen annan än just du som vet vad du behöver. Men genom att ta hjälp av andra kan vi testa oss fram. Ja, men det här kändes bra, det här kändes inte bra. Och på så sätt kan vi känna efter vad vi mår bra av. Så att försöka göra det enklare. Men inte liksom, att det inte ska kräva så mycket. Det är som sagt många som känner att så här, det blir för stort. Och någonting som jag får höra, både mina följare och även typ kompisar, så kan ju vara så här: men gud, hur orkar du vara så duktig hela tiden? Hur orkar du vara så här nyttig och så här duktig? Och för mig handlar det inte om att vara duktig. Alltså det var en sånt skifte för mig. När jag hade gjort de här, alltså börjat möta mig själv och stärka den här relationen med mig själv, då hittade jag ju också tillbaka till den här kärleken till mig själv som vi ju faktiskt alla föds med.
Ja, det är ju en självkärlek att ställa upp.
Ja, exakt. Och liksom, självkärlek är ju ingenting vi behöver lära oss, utan vi alla föds med det, men vi kan tappa bort den kärleken under vår uppväxt eller vår tonår, vilket många gör och vilket jag gjorde. Men när jag började spendera tid med mig själv, bygga upp relationen till mig själv, hittade jag tillbaka till den här kärleken och kände så här: men shit, jag vill ta hand om mig själv. Och det var då jag kunde sluta röka. Alltså jag rökte länge. Du vet, när jag var på min yogautbildning, då rökte jag inte på en månad när jag var där liksom. Men när jag kom hem, du vet, det gick några dagar, sen satt jag i mitt fönster på kvällen och bara för att det var mitt sätt att liksom, det var min flykt. Men när jag hittade känslan inom mig till att jag älskade mig själv, ville ta hand om mig själv, då kunde jag sluta röka. Så att det handlar ju ibland inte om att så här, eller inte ibland, men många av oss försöker ju leta efter yttre grejer. Så här, när jag börjar med det så blir det bra. När jag får det där jobbet blir det bra. När jag tjänar mer pengar. Om jag börjar med den här dieten. Om jag gör si eller det. Men det är ju väldigt sällan lätt att få till det där i en hållbar, liksom, på ett hållbart sätt. Utan grunden behöver komma inifrån. Så att jag, mitt bästa tips är så här, skit i allt det där. Och börja med att spendera tid med dig själv. Du behöver inte göra någonting. Du kan bara sitta och vara med dig själv. Och låta den här känslan komma inifrån. Och när du får i kontakt med den, boosta den genom, och när du tappar bort den, precis som du sa och som jag också gör, då har du dina verktyg som du kan komma tillbaka till och gör det enkelt. Sätt dig ner och andas en minut. Lägg händerna på hjärtat och sätt en intention för dagen. Försök att connecta tillbaka till den här känslan inom dig som du då har byggt upp. För att ju mer vi bygger upp den, desto lättare är det också att komma tillbaka till den när vi väl tappar bort oss. Vilket är så här, vi alla kommer göra det. Alltså vi lever i det här livet nu. Det är fan omöjligt att gå runt och vara helt connectad med oss själva konstant. Om vi är, liksom, lever i storstan eller med det här sociala medier, liksom, kulturen eller vad det nu är. Så att liksom släppa de där lösningarna utanför oss själva. Och börja inom oss själva. Och när jag då kände att så här, men shit, jag vill ta hand om mig själv. Då gör jag det jag mår bra av. Så det är det handlar om. Att jag vill visa min kropp och mig själv kärlek. Det handlar inte om att vara duktig för någon annan. Som sagt, det handlar inte om att vara min bästa version. Det handlar om att vara min sanna version. Så att jag kan få må bra inifrån och ut.
För du hade ju inte sagt till ditt barn. Eller din förälder. Eller din syster. Att stoppa i dig en massa skit. Eller tänk elaka tankar om dig själv. Alltså, man är ju så duktig på att vara schysst mot alla andra. Och det är det för många brukar säga till mig. Men, ja, men äta sådär nyttigt. Tröttnar du inte ibland? Jag bara så här, men jag hade, det är ju liksom för att jag vill må bra. Alltså. Mm. Jag får ju energi, jag mår bra. Det är klart jag äter skit, det gör jag. Men det är också, då njuter jag av det och inte har ångest. Alltså, så jag tror att vi är så duktiga på att vara schyssta mot andra. Jag skulle aldrig sagt till min mamma, bara sitta och trycka i dig en massa skit. Men när man pratar med varandra, då ska man liksom, kan man inte vara schysst mot sig själv. Då är det någon konstig grej. Så det är lite konstig mindset ibland som jag tycker finns där ute. Att det är nästan så här, man är präktig för att man tar hand om sig.
Verkligen. Det möter jag jättemycket. Och det som jag tycker har blivit skevt är ju till exempel om man tänker på, ja, men så som jag försöker liksom äta nu liksom, 80% av tiden, sen så trycker jag i mig allt möjligt också. Utöver det som jag, om jag känner som du säger, man på feeling eller man är ute med polare, då liksom ger det mig så mycket energi av att äta pizza med mina polare. Alltså det mår jag ju så bra av då. Men skulle jag gjort det varje dag? Nej, då hade jag inte mått bra. Men det som många då kan säga att så här, ja, men gud, du äter så konstig mat. Men alltså det jag egentligen äter är ren mat. Det är det naturliga. Alltså det är typ grönsaker. Det är typ så som våra liksom farmor och farfar och deras farmor och farfar. Det är så de åt. Det är ju det som egentligen är det vanliga. De åt inte all processad mat eller liksom allt det här, alla färgämnen och e-ämnen och allt det här. Så det är det jag tycker har blivit skevt. Att nu om jag då vill äta gärna mycket ekologiskt och laga mat från grunden, då är det precis som du säger, präktigt eller hur pallar du? Medan det egentligen är ju faktiskt det normala från början. Och det, vad beror det på då? Det är ju marketing, det är ju att snabbmats och liksom processad mat, deras marketing har ju lyckats att hjärntvätta typ alla till att tycka att det är precis lika bra som vanlig mat, vilket det inte är. Och det är det som är lite läskigt, hur jag som har barn nu också liksom, alltså mina barn äter absolut inte perfekt, herregud, det är ju såhär make it work. Ibland är det såhär, vad är det som går ner? Ja, men då får vi ta det. För att min 2,5-åring kan vara väldigt picky liksom. Men självklart försöker jag och vill gärna att hon ska äta så ren mat som möjligt för att stötta hennes liksom kropp som utvecklas och behöver all näring den kan få. Men där kan man ju också märka att så här, men kompisar eller så som bara, men vadå, det där finns ju i alla matbutiker för barn, då måste ju det vara bra. Jag bara, nej, vadå, det finns ju godis i alla matbutiker, men det är ju inte bra. Och lite att vi litar på de här större bolagen, och det är det som är farligt, och det är därför jag gärna liksom delar med mig kring kost och enkla tips i vardagen på hur du kan laga snabbmat från grunden för att ge dig själv mer energi. För att vi blir så lurade, och det är lite som vi pratade i början, det här med att liksom apparna är designade för att vi ska bli beroende av dem. Det är ju vår mat också. Och det är därför det är så viktigt att vi pratar om det här, att folk får upp ögonen för det och förstår det. För annars är det lätt att man fastnar i det. Och det är, man ska inte bli med sig själv för det. För det är sjukt svårt att liksom se igenom det. Nu råkar kanske du och jag ha ett intresse av det här. Och liksom också har testat och känner så här, shit, vilket skifte. Vad jag mår mycket bättre och vad mycket mer energi jag har. Så att jag orkar ta hand om mig själv genom att äta den här maten. Än versus hur jag åt tidigare. Som sagt, jag åt smågodis till middag, levde på Foodora och liksom bara beställde hem skitmat som det var massa socker och konstiga grejer i liksom. Men det är inte alla som har det intresset, det är inte alla som har den tiden, och det förstår jag. Och det är därför det är en annan sak som jag brinner för, att göra det mer lättillgängligt för folk. Att få upp ögonen för vad det är man äter och hur det påverkar oss och hur vi kan med små enkla tips i vardagen faktiskt få oss mer näring så att vi kan må bättre. Det är det allt handlar om liksom.
Gud ja, det är så viktigt jobb du gör. För jag menar, det är som du sa, allt leder till, det ena leder till det andra. Äter man bättre får man mer energi att ta hand om sig, då blir man mer peppad. Så det blir verkligen ett härligt ekorrhjulag när man väl...
Ja, exakt. Börjar. Och det är det jag tror man ska ha som inställning istället för att tänka att allt är jobbigt och att man ska vara duktig så att man skiter i det. Hur kan du stötta dig själv så att du kan må bra? Alltså det är någonting jag frågar mig själv. Så här, hur kan jag stötta mig själv idag? Och hur kan jag ta hand om mig själv? Hur, liksom allt vi sänder ut är liksom energi och det kommer vi få tillbaka. Och vi bygger vårt egna liv. Vare sig man vill tro det eller inte så bygger vi vårt egna liv. Hur vi vill leva vårt liv. Och om jag går runt och ältar och är frastig i förflutna som vi pratade om tidigare. Eller om jag väljer att se saker negativt eller att saker är jobbigt. Då kommer det vara en väldigt trög energi i mitt liv. Om jag försöker skifta mitt mindset och säga okej, hur kan jag bidra till att ha en mer positiv vibe idag. Till att ta hand om mig själv, stötta mig själv. Då kommer jag få energi. Och jag kommer kunna njuta mer av livet. Jag kommer kunna ha mer kul. Jag kommer kunna manifestera in mer av mina drömmar. Så det finns ju bara saker att vinna på. För vår egen upplevelse. Och det är det som jag tror att alla måste förstå. Att det är det handlar om. Inte om att vara duktig framför någon annan liksom.
Och att liksom göra, faktiskt göra jobbet. För att jag menar, det är mycket att säga och sådär. Men man måste ställa upp för sig själv och preppa de här. Liksom, jag älskar att lägga söndagar på det och preppa inför veckan. För att jag vet att jag kommer att vara stressad och kommer jag välja dåliga val. Och då är det så här, finns det preppade grejer i kylen som jag bara kan värma på? Alltså jag blir glad, jag vet att jag kommer få bra grejer. Jag behöver inte, alltså, men det kräver jobb. Och det är vissa som är så här, hur pallar du? Ja, men jag vet ju att jag kommer att må skitbra på tisdag när jag har en kanske skitdag. Och du vet, så här, behöver den här lilla självkärleken då? En söndag är ändå ledig liksom.
Ja, nej men jag stod och fullpreppade igår också. Sätter på en skön podd, står i köket, lagar lite härlig mat. Alltså det är ju så mysig stund. För att jag menar, sen låg jag på soffan dessutom efter det i flera timmar. Men hade jag legat hela kvällen på soffan i flera timmar. Jag hade liksom, hur hade det fått mig att må bättre? Man märker ju knappt av den tiden. Det går ju liksom så jäkla fort när man scrollar eller kollar på tv eller vad man nu gör. Men alltså det ger ju oss så mycket energi. Både i stunden när vi gör det. Men också som du säger, så här, som idag när jag tog med min matlåda hit till kontoret. Eller ikväll när jag kommer hem. Då har jag mat klar till mina barn som jag lagade igår. Och kommer bara älska mig själv för att jag gjorde det liksom.
Man är ju fan sig själv.
Ja, jag är fan aldrig så nöjd med mig själv som när jag har fått preppat.
Exakt, det är sån jävla njutning. Och jag tror att så här, för vissa, man måste också säga att det kräver jobb. Men jag tror att ibland lite självdisciplin är den bästa självkärleken man kan ge sig själv. Om det inte är liksom piskan på. Utan man vet att jag gör det här för min egen skull. För jag kommer inte behöva vara lika stressad kanske om jag kommer hem. Alltså du vet sådär. Så ska man inte stressa och göra allt perfekt. Men just de här.
Nej.
Alltså, det tar lite effort ibland. Det får du göra.
Ja, men där kom du in på en viktig grej. Och det är ju liksom ett av mina favoritmantran. Så här, make it work. Det behöver inte vara 100% perfekt. Eller det behöver inte vara allt eller inget. Alltså herregud. Alla som liksom jobbar med mig. Eller är kompis med mig. Eller liksom vet att jag är alltså, grym på att make it work. Och att det är så här 80-20 tänk med det mesta. Ibland 50-50. Liksom. Bättre än någonting än inget. Bättre att sitta ner och andas i faktiskt liksom, 20 sekunder. Än ingenting alls. Eller... att jag hinner liksom slänga ihop någon enkel mat än att liksom gå och grabba någonting färdigt i hyllorna liksom. Så det tycker jag man ska ha med sig också. Att så här, gör det du kan. Ibland har du mer tid och då kan du göra liksom mer och ibland mindre. Men du kan alltid göra något. Så det är ju liksom grunden tycker jag till att få det att fungera. Framförallt nu med så här, 2 små barn. Oh my god. Alltså det är mycket make it work jag måste säga.
Ja, men jag köper det, wow. Alltså tack snälla du. Den här liksom 50 minuterna kändes som 10. Det var verkligen så mycket kul. Jag också tror att vi tycker det här är så roligt båda två. Det märks för vi bara så här. Jag sitter och nickar instansamt. Jag hade velat veta ett sista tips från dig. Som innan jag frågar vem du hade velat höra i podden, förlåt att om du inte kommer på någon så börjar jag inte tänka på det redan nu. Men jag hade velat veta, för att det är många prestationsprinsessor, och jag säger prinsessor för att det är 90% tjejer som lyssnar på podden, Några killar är det, men många prestationsmänniskor som är ganska självkritiska mot sig själva, har ganska liksom piskan på, tänk, höga krav. Vilar du med något sånt, och hur, vad är ditt tips för att liksom tacklas med det här?
Men jag tycker det som du var inne på tidigare, som vi pratade om, som det är någonting som jag själv också har jobbat mycket med, det är just det här att få perspektiv på så här, hade jag sagt så här till min kompis? Det hade vi ju inte, vi behandlar ju aldrig någon annan lika hårt som vi gör med oss själva. Och även att förstå, alltså så både det, fråga mig själv det, och sen så här, hur skulle jag bemöta mig själv om jag bemötte mig själv som om jag vore en bästa kompis? Och det är precis så man ska göra. Men också att göra inner child work, alltså att jobba med att möta sig själv som barn. Jag gör det i ganska många av mina liksom onlinekurser jag har, för det är ett otroligt kraftfullt verktyg. Att i en meditation visualisera att du möter ditt inre barn och ser den här lilla då flickan framför dig. Och föreställa dig, liksom, om du skulle säga de här sakerna till henne, hur skulle hon må? Hur skulle hon reagera? Vi skulle ju aldrig kunna göra det, för att vi skulle känna att det är fel. Och varför är det då okej att göra det mot oss själva idag? Vi är fortfarande den där lilla tjejen inom oss själva. Och när jag började göra mycket inner child work, det var då jag kunde skifta väldigt mycket av mina självkritiska tankar. Så att om man inte har gjort det, jag tycker att man ska göra det. Det finns jättemånga som gör det här, så man kan googla på det. Eller spana in mina grejer. Det finns säkert på YouTube och övningar. Liksom. Bara googla inner child work. Det är fantastiskt och otroligt kraftfullt. Och någonting man kan komma tillbaka till om och om igen. Så det, och även som sagt bygga upp relationen till sig själv genom att vara snäll mot sig själv. Och att förstå skillnaden mellan vad vårt ego är och vad vår inre röst. Det här är ju ett till poddavsnitt, men som vi skulle kunna prata om. Ja. Men att förstå att så här, de här självkritiska tankarna, jag delade om det häromdagen på min Insta, att så här, jag har fortfarande det. Självkritiska tankar som kan vara så här, men gud, ska du lansera det där nu? Kommer någon bry sig? Det kommer inte gå. Det finns redan andra som gör det där, som gör det bättre. Du vet. Och då får jag bara så här, okej, vänta, nu är det mitt ego som pratar. Vad vill mitt ego? Mitt ego vill ha kvar mig i min comfort zone. För mitt ego är designat utifrån så här, fysiskt, att om jag gör saker som är utanför min comfort zone, så kan jag dö. För det är så vår hjärna är programmerad från back in the days. Medan idag är det faktiskt inte farligt för mig att gå utanför min comfort zone. För jag lever inte på savannen och kan inte bli uppäten av ett lejon. Det här klassiska liksom, exemplet. Då får jag påminna mig själv om att säga, okej, det är mitt ego som pratar, som tror att den skyddar mig. För det är så funktionen i hjärnan är. Men det den egentligen gör är att den håller mig tillbaka. Och vill jag leva ett liv där jag stoppar mig själv och håller mig själv tillbaka? Eller vill jag leva ett liv där jag stöttar mig själv så att jag kan utvecklas och må bra och leva ett härligt liv? Lätt val. Jag vill stötta mig själv. Bra. Då hör jag mina tankar, men jag säger aktivt till mig själv, jag vill inte lyssna på de här tankarna nu, utan jag kommer skifta och lyssna inåt och följa den här inre rösten som vet att den här drömmen jag har inom mig är planterad i mig av en anledning, för att jag förtjänar att leva den. Och jag påminner mig själv om att jag förtjänar att må bra, att jag förtjänar att ta hand om mig själv och att jag förtjänar att uppfylla mina drömmar och leva min sanning. Och det är mantran, affirmationer som jag upprepar dagligen. Och det är också ett sånt här mentalt verktyg som jag kan plocka fram när jag känner att jag tvivlar på mig själv, är taskig mot mig själv. Att jag plockar fram något av mina liksom favoritmantran. Till exempel, jag förtjänar att må bra. När jag känner att jag har dåligt samvete att jag tar hand om mig själv när jag har två barn. Då behöver jag liksom påminna mig själv om att säga, jag förtjänar att ta hand om mig själv. Även om jag är mamma. Jag förtjänar att ta hand om mig själv. Och må bra även om jag har barn. Och det hjälper mig att skifta min vibe. Släppa egot, släppa de här tankarna. Så att jag istället kan landa inåt och göra det som jag mår bra av. Så att ta fram de här, så här mentala verktygen när vi hör den här inre rösten. Och att förstå att egot förmodligen kommer vara en del av vårt liv forever. Så det är bäst att vi börjar förstå hur vi ska hantera det. Så att vi inte låter vårt liv stoppas i onödan. Vilket det ju faktiskt är.
Så bra tips. Tack snälla du. Alltså jättehärligt samtal. Jag är så inspirerad själv. Jag behövde vissa av de här påminnelserna själv, så känner jag. Så det är så här,
jag med. Ja. Alltså det är det. Man behöver ju bli påmind.
Eller hur? Men jag är nyfiken på, vem hade du velat höra i podden? Är det någon du ser upp till eller inspireras av? Eller så där, den personen har en rolig resa?
Alltså nu tycker jag så här. Jag tycker ju liksom dream big är ett annat motto hos mig. För hur kan vi annars liksom utvecklas om vi inte tror på oss själva? Och jag har ju pratat mycket om Gabby Bernstein. Så jag säger hon då.
I love, jag tänkte på det när du sa det. Jag bara, fan vad fett det hade varit. Jag gillar
det. Det står på min lista också. Så vi kanske får göra det gemensamt och försöka kamma hit henne eller någonting.
Ja. Det är ett gemensamt uppdrag här nu.
Nej, men det är ett tips. Hitta sina, det kallas ju då expanders. Och istället för att titta på andra och tänka att så här, den där personen har redan gjort det. Så att jag var för sen på bollen eller jag kommer inte lyckas. Titta på de personerna och känn, kan hon så kan jag. Den här personen visar mig att man kan följa sina drömmar. Visar mig att man kan designa sitt eget liv. Visar mig att man kan ta hand om sig själv. Jag har hon, jag har Melissa Wood. Jag har flera andra sådana tjejer som jag bara, när jag är, liksom, känner mig lite low, går in och bara blir så inspirerad. Och bara, ja just det, jag kan också. Mm. Så att det handlar också om att så här, skifta istället för att jämföra oss, att bli inspirerade.
Gud ja, och hitta någon som du sa, som verkligen talar till en. Det finns ju några stycken där ute och jag brukar gilla precis de du gillar också. Sen gillar jag även Peter Crone, The Mind Architect eller vad han kallar sig för. Han talar väldigt, väldigt tydligt till mig och just det här med självkritiska tankar. Så det är också ett tips. Men
det gud, det jag har ingen koll på honom, då ska jag kolla in honom.
Jag ska skicka ett avsnitt som du kommer bara säga.
Ja, send it to me. Och sen tycker jag att vi borde boka in någon lunch och bara sitta och prata ännu mer. För det känns som att jag bara har babblat här.
Nej, men det är helt underbart. Det är helt underbart. Jag är jättetacksam och ser fram emot att prata med dig mer.
Ja, detsamma. Tack snälla för att jag fick vara med.
Tack.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.